Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi har en fantastiskt fin hockeyhelg att se tillbaka på när Rinkside återvänder efter lite helgledigt med Albin Bibic och med Fredrik Söderström. Välkommen till din egen podd, får jag säga.
Ja, men just det. Jag hajade till när du sa Rinkside, men jag vet ju att du sköter det här med bravur, så att det är ett nöje att få dyka upp äntligen.
Det är väldigt kul att ha dig här. Jag får ju liksom stoppa mig själv varje introduktion med, så att jag inte säger Hockeylabbet, vilket är min andra podcast som jag figurerar i. Men där är vi inte idag. Tanken är...
Det är någon slags swingers-party det här med, liksom, vi byter poddar och hoppar och nya konstellationer.
Det kanske kan bli början på något riktigt fint. Vi kanske kan liksom få försöka liksom någon slags tombola-version här inför varje sändning fortsättningsvis. Att vi får se vem som hamnar var bara.
Spännande.
Mm. Tanken är idag att vi ska försöka summera ner lite grann av det som vi har varit med om här under fredag, lördag, söndag. En väldigt intensiv hockeyhelg. Om vi startar med det som alltjämt pågår, allmän åttondelsfinalerna. Vi fick ett avgörande där Rögle till slut besegrade Timrå med 2-0 i matcher. Det är en rysare där på slutet.
Det är det verkligen. Och sättet man, nu gjorde jag första matchen där och jag tyckte att jag saknade Timrås spets över fler formationer. Det var Hollander som drev spelet, men sen tittar man på var Dahlén var, Emil Pettersson och många fler. De kommer inte upp i nivå, men det blev spännande matchserie med ett Rögle som jag tycker ser. De känns lite otäcka att möta nu med Rifalk som hittar den här formen alltid i slutet på säsongen.
Om vi Timrå då, som vi får summera säsongen för, vill nästan ha bådas åsikt här egentligen. Ante Karlssons legacy, det är en person som man liksom har väldigt lätt att få liksom varma känslor för, en sympatisk människa på många sätt. Om vi ska summera hans legacy i Timrå, vad ser ni då?
För mig har det blivit en han har bidragit till, jag kan känna om jag spetsade lite, att för mig har Timrå varit en slags, ett kompisgäng där där stjärnans farsa ställde upp och tränade lite som det var när de var 12-13 år. Och jag säger det där med värme för att jag tycker man har skapat en trygg miljö. Man har varit med och stabiliserat sig. Man har undvikit att vara indragen i trassel där nere. Sen är ju helt upp till var och ens perspektiv att värdera att man skulle kanske ha varit ännu högre upp. Man har ett spännande lag eller man har den skickligheten. Det må man tycka, men det har ändå varit relativt smärtfritt. Sen kommer ju allting till ett slut och det faktum att man säger det så pass tidigt, det tycker jag ändå egentligen är rättvis och rätt, för att det går inte att hålla på sånt, det går inte att vänta med sådana saker. Jag tror att det är vi runt omkring som överdramatiserar det lite grann.
Ante som hade en backsida, han fick inte spela med backsida på hela säsongen som var full, och det var just den första matchen, då var det Eriksson som kliver av och Per Svensson kom tillbaka. Jag tänkte nu ska han äntligen få spela med full backsida. Så att man har fått kämpa, klippa och klistra där. Ett målvaktsspel som inte har varit på samma nivå och att stjärnorna inte har fått ut max. Så sen tänker jag mycket på, jag satt i studion när jag tror det var Rindell som åkte på en tackling av Niederbach. Och där växte Ante. Redan innan hade jag en stor respekt för honom. Men när Wikegård ställde den här frågan, vad kunde han gjort annorlunda? Och han duckar inte frågan och jag har inte sett någonting eller jag vill inte kommentera. Men för Guds skull, vi måste börja skydda oss själva. Där tycker jag att han är med och bygger sporten och sänder ett budskap.
Det är en väldigt reko människa. Det är en sån som jag genom alla år jag har varit i den här vackra världen så har jag nog sällan hört någon, om ens någon, som pratar illa om Ante. Det finns en respekt för att det finns en ärlig och behaglig personlighet. Och det kan jag också tycka. Alla människor är olika. Jag kan värdesätta det här raka, enkla och det du säger allmän med hans sätt att bemöta både kritik och kanske lite spetsiga frågor är han bra på.
Och sen älskade jag sista, alltså det här uttrycket allvarligt talat, kasinopassningar. Han sa det, jag är så trött på kasinopassningar. Jag tyckte det var så talande för när backarna spelar högrisk nerifrån och bara, alltså det var, jag tyckte det var magiskt faktiskt.
Det kanske är det som ska bli Ante Karlssons nästa gig. Jag menar, Wikegård slutar här hos oss om några veckor. Vi kanske, med tanke på hans liksom han har ändå lite one-liner potential. Han kanske ska in i en studio.
Ja, men allvarligt talat, ta in han i podden här någon gång.
Det är en bra gäst
faktiskt.
Ja, den tar vi med oss, absolut. Men innan vi stänger den matchserien, Rögle framåt, alltså det är ett förbytt lag på många sätt. Med de här väldigt ifrågasatta nyckelspelarna som nu plötsligt levererar. Alltså, det är inte så länge sedan som Rögle var framme och högg på ett SM-guld och var ett rejält guldhot. Alltså, hur långt kan det bära i år? Hur mycket kan man liksom få ut av den här tilltänkta potentialen i det här slutspelet?
Jag tror de kan bli otäcka, sen tror jag inte, jag tror det blir svårt att ta sig vidare härdan efter med det motstånd som väntar, men tittar man på Ryfors har kommit igång som man har väntat på, Sar har fått luft under vingarna, Dennis Ever spelar på ett annat sätt, en annan intensitet, Brandon Davidson kommer med till sin rätt här under ett slutspel med sin fysik, så att det finns mycket som talar för, jag tänker på Roger Hansson som har väldigt mycket att bevisa i och med att han vill stå kvar i båset som head coach. Så,
känslan, jag som inte är lika nära Rögle som allmän är, som har en historik där och som har bevakat dem under säsongen på ett utomordentligt bra sätt dessutom, ser ju att hur betydelsefullt det kan vara med ett, har du haft en tuff säsong, har du haft besvärligheter, så kan du ändå under en kort period i slutet av säsongen återupprätta lite heder, skapa lite hopp hos supportrar, sponsorer. Det blir lite vackrare väder i Ängelholm, det blir lite behagligare temperatur, livet är lite enklare. Och nu har man ju verkligen skaffat sig ett läge där man har allt att vinna, det är bonus. Men sen vet vi av tradition och statistik hur svårt det är att komma in och faktiskt göra något vettigt av det här.
Den andra åttondelsfinalserien, vi står inför ett avgörande här ikväll när vi bandar in detta mellan Luleå och Örebro. Luleå har lyckats snappa den här enormt långa förlustsviten som man hade mot Örebro. Det pratades om en håll käften insats sist. Är det Luleå som ni ser kommer att gå segrande ur det här till slut?
Ja, jag och Johan Edlund, Vi stod och gjorde den matchen och Johan sa, vi behöver inte ens spola på den sidan. Så dominanta var man i sättet. Örebro kommer inte till någonting. Det är en avsaknad av spets av eget spel och kunna föra spelet framåt. Däremot är det imponerande av Luleå, sättet man verkligen kommer upp på och trycker ner sitt motstånd. genom hela matchen. Sen visst, det är ett gäng utvisningar man drar på sig i Örebro och sätter sig i det läget, men jag har jättesvårt att se Örebro vinna en kommande match.
Jag tänker nog samma sak. De har ju, apropå har det knöligt, så har det varit så. Man lyckas vinna den första. Sen är det... Men det är ju det här som är det vackra med slutspel. Jag har personligen en tendens att glömma varje säsong när man är i grundserien. Det maler liksom på, sen kommer slutspel. Där kommer de här lite oväntade ingångarna i en match som kan förändra det mentala spelet lite grann. Det lyfts några spelare, men nog är det klar för det i Luleå.
Det jag tog med mig från den matchen var faktiskt Greppa därefter. Alltså, kameramännen där, de som jobbar bakom, gjorde det alldeles fantastiskt med att plocka upp. Det står en liten tjej med Tyrväinen-täckning. Hon tappar den, om jag inte minns fel. Han går och hämtar den, går och lämnar den till Tyrväinen. Kommer tillbaka med en klubba till henne. Och han fick en guldstjärna med. Jag försöker vara selektiv med att dela ut dem. Men det där bygger sporten. Det är så fantastiskt fint. Så. Mycket, mycket bra gjort.
Märks väl som har mest erfarenhet i branschen. Han har väl varit, var det 45-50 år nästan på i klubben Greppa. Ganska nyligen.
Jo, men också. Ja. Jag vet, vi hade en hyllning när jag satt i studion i höstas där han var, då var det Lars Lindberg som hade den matchen tror jag och lyckades fånga upp något som vi sen plockade vidare på kvällen. Och då det är ju svindlande siffror på antal år man har varit med. Snacka om rutin.
Häftigt, minst sagt. Vi rör oss vidare mot det andra slutspelet som vi är mitt uppe i. Ett kvartsfinalspel som redan har startat och som drog igång i Hockeyallsvenskan mellan AIK och Mora. Den på förhand, ja, det är många ovissa matcher helt klart i Hockeyallsvenskan så här långt. Men Fredrik, vad tar du med dig för intryck av första mötet mellan AIK och Mora?
Det var en ganska beskedlig match. Jag tycker att AIK är det bättre laget och vinner rättvist. Mora är ju, om jag börjar lite kort med dem, har ju en härlig potential. Man har Valter Ignatjev som har varit ligans kanske bästa målvakt om jag betänker det faktum hur mycket han har stått. En faktor som är viktig såklart i ett slutspel. Man har en relativt kompakt backsida. Jag säger det här i ljuset av det faktum att Mora inte är en av de stora drakarna, varken ekonomiskt eller på förhand tippat som ett absolut topplag. Och sen har man de här unga norska spelarna som är oerhört spännande. Man har också Johan Persson, Ljunggren, Måns Karlsson. Det finns lite rutin. Det handlar snarare för mig om att de måste komma igång för att man ska kunna rubba ett AIK som på den andra sidan tycker jag står för. Där pratar vi bra målvaktsspel med Bibå. Det finns en tuffhet, det finns en kaxighet i AIKs spel och hela uppträdande som är kompatibelt med framgång i ett slutspel. Självförtroendet finns där. Man har en spelare som Gynge som med hockeyallsvenska mått mätt är en absolut stjärna. Musito Bagenda hänger på, Sion Nybäck. Det går att nämna jättemånga spelare där som har haft en härlig kurva också den här säsongen. Så att den segern där var inte så mycket ord om. Jag tror att Mora fick lite funderingar. Hur ska vi undvika att bli så här mjuka som de faktiskt var?
Du har ju en tränarsituation där också som är ganska intressant. I Timrå så har du Ante Karlsson som vi vet inte kommer att få träna laget nästa säsong. Anton Blomqvist i AIK. Det är inget som är liksom officiellt, men det är ju en illa dold hemlighet att han ju kommer att gå vidare från AIK nästa säsong. Hur upplever du att... jag menar... Vad har du för känsla av att man har tagit sig an det faktum att det här är liksom lite sista natten med gänget liksom, med Blomqvist och AIK?
Det kan ju ibland vara en positiv effekt av det vill säga att man får för sig att nu vill jag jävlar i mig leverera och lämna med avtryck. Och jag tror inte att det är någon större dramatik i det. Det som är lite paradoxalt och märkligt är ju att det ryktas om HV71 som är i en utsatt situation. Teoretiskt sett så skulle han kunna lämna ett hockeyallsvenskt lag som tar sig upp i SHL för att gå till ett SHL-lag som har åkt ur. Om det där nu stämmer, vi behöver inte fastna i det, men den frågan du ställer är, jag tror inte att det gör så mycket, snarare att det finns en skjuts och en spets i att han vill avsluta snyggt, Anton.
Nästa match är då, som vi redan har fått se trampa igång, den på förhand ojämnaste seriesegrande Brynäs mot Nybro som tog sig in via åttondel. Men det var en rätt ja, egentligen fram till att Nybro gör sitt ledningsmål. En lite, för säkert för många Brynäs-supporter, lite så småläbbiga två första perioder i den här öppningsmatchen.
Jag skulle säga att det var hälsosamt för Brynäs-supportarna att säga att det är så här det kommer att se ut. Det är mycket möjligt att vi får någon match som också springer iväg och en komfortabel seger. Men man ska inte på något sätt tro att man städar av, om det nu var någon som trodde det, ett lag som Nybro. Det är i mina ögon en väldigt bra slutspelsmatch. Jag tycker att Nybro kommer dit och spelar en hockey som är... Man skulle kunna tänka sig att man ska åka dit och försvara sig, om man ska vara försiktig och förståndig, vilket brukar straffas. Jag tyckte att Nybro fortsätter spela som man har gjort under serien. Och de har ju också såna här pjäser som Tex Williamson som är oerhört bra för sitt lag. En fascinerande, spännande spelare i Filip Eriksson, som tillhör Växjö, som har landat på ett briljant sätt i Nybro, är oerhört svag för honom. Uppsynen är en enkel skolpojk. Det fattas bara en ryggsäck och han är på väg till någon klassresa. Och istället går han ut och spelar
den stort. Den där lilla skolpojken, jag var ju tränare för Rögles J18 och då mötte vi Troja Ljungby. Och då är det, alla bra intag är ju oftast i Rögle BK och så är det Troja där resterna finns. Och så är det en jätteduktig kille som åker runt och gör vad han vill mot oss. Och jag tänker, vad är det för kille? Och jo, det var Filip Eriksson. Så jag har fått följa honom några år och... shit, ett Växjö nästa år som redan är bra, så kommer bli ännu bättre med honom. Sen har väl Nybro grävlingen Torp, va? Niklas Torp i laget. Jag måste bara berätta, när jag kom upp i SHL i Leksand, då fick jag möta HV71 och då skulle jag åka in i en liten kille och jag kom i full fart och vi kolliderade i mittzon. Min AC-led sprack och det är ovanför nyckelbenet. Alltså den där killen är hård på riktigt alltså. Den bara åkte rätt upp och jag kände bara shit. Han rubbar inte min. Så det finns en hårdhet där också med Torp och en skicklighet med Filip Eriksson.
Ja. Sen har de Tommy Samuelsson som prisade så sent som förra veckan som årets tränare i Hockeyallsvenskan. Och att se en 64-årig så meriterad människa som har levererat som spelare och tränare på yppersta nivå fortsatt vara så nyfiken, så engagerad, så driven och så stolt över sitt lag och sina spelare, och att dyka upp i en studio hos oss efter igår. Jag kan tänka själv som tränare, man har förlorat 2-1, man har puls, man är förbaskad på någonting, men han står där och utvecklar sina resonemang, han pratar om Filip Eriksson på ett fint sätt och ja, jag är full av beundran för vad Tommy gör. Mot det, låt mig bara runda av med att säga Brynäs som jag tycker gör en ganska bra match. Det som slår mig är tålamodet man har, bredden som finns i den här truppen. Man är liksom lite pressat, det börjar bli lite stressat, så gör Nybro första målet. Och sen är det på mindre än en minut som man kvitterar, tar ledningen och sen håller undan. Så att Brynäs är favoriter, det matchen igår förändrar ingenting i den bilden som jag har. Utan en tät, bra hockeymatch, måste jag säga.
Men är inte, ni var inne lite på det här tycker jag igår också. Att känslan man får runt Brynäs är ju ändå att det finns alltid en växel till. Det handlar liksom bara om huruvida man lyckas anpassa liksom sin nivå för dagen till hur bra man måste vara. Och sen är det någonstans att, aha, det är så här bra vi behöver vara idag. Och så pushar man bara lite till och sen så tar det, vad tog det, 50 sekunder eller någonting. Och så är de förbi Nybro. Och det var liksom, så här mycket behövde vi göra idag. Och att utmaningen snarare under en hel säsong kanske är att liksom anpassa den nivån som man ju vet att man har.
Ja, men det har vi sett dem göra förut också i möten med topplagen. Djurgården på hemmaplan, underläge inför tredje, boom, man sätter ner foten. På Hovet går man i fatt mot AIK och tappar i och för sig i overtime där. Men det finns otaliga exempel, och för mig är ju Brynäs lite vad HV71 var för 2 år sedan. De har verkligen bevisat, man har kompletterat truppen på ett smart sätt. Johan Alsen har gjort ett bra jobb och det finns någonting i Brynäs som är oerhört tydligt och målmedvetet. Och med det upplägg som vi har, det finns ju kritik mot hur systemet ser ut som är rimligt, och jag förstår den ibland med pengarna och hur det ser ut, så har ju de muskler att använda sig av, och det har de gjort på ett bra sätt. Men jag säger ändå att knivigt slutspel kommer det kunna bli för Brynäs alldeles oavsett hur bra de är.
Mm, och några av huvudutmanarna går ju in ikväll. Södertälje, Karlskoga och Djurgården, Löven. Jag tänker vi ska avhandla det alldeles strax. Men först tänkte jag att vi ska ta ner en av gårdagens stora begivenheter, SHL-kvalet mellan HV71 och Oskarshamn. Det är väldigt mycket natt och dagkänsla där mellan matcherna allmän. Efter match 1, det är en om inte en kollaps, så en enorm liksom ja, en enorm kollektiv besvikelse hela Jönköping efter den uppladdning som man har med livemusik, ja, och guldtifo och som slutar med liksom spelare som konfronteras av supportrar på parkeringen och en solklar förlust mot ett sedan många månader avsågat lag. Jag vill fokusera på HVs tillbaka studs här på söndagen. Det krävs ganska mycket ändå av ett lag att liksom uppträda så diametralt motsatt jämfört med för två dagar tidigare.
Men det är mentalt starkt. Det är, jag tänker innan matchen, oj oj oj, om HV kommer in här med en dålig start, det kommer inte kunna gå att rädda. Två förluster på hemmaplan, alla vet hur dåliga de har varit på bortaplan. Då kan det här nästan vara kört, och sättet man studsar upp på och kommer upp med den här insatsen är otroligt imponerande. De bästa spelarna är bäst. Jag tänker på André Pettersson, Henrik Borgström, de driver laget verkligen. Och den framspelningen André har, det är sån skicklighet till Borgström. Nu sätter han inte den pucken när han spelar honom fri, men det finns så mycket spets där. Men de i all ära, vi måste prata om Tommy Ticka igår. Alltså så,
jag vet
så
att det är en hånad, personlig favorit.
Men allvarligt talat. Nej, men jag har ju hackat på honom hela säsongen. Jag har sagt att det här kommer bli 3 långa år för HV71 med Tommy Ticka. Men igår, 53 omgångar senare, då står liksom hela arenan och skanderar Ticka, Ticka, Ticka. Han vann publiken. Alltså så jobbig han var, så upp i ansiktet han var efter varenda duell. Jag hörde att i Finland, det är den spelaren man hade värvat in. Så där var han varenda match. Och ja, jag skulle inte vara så frikostig med mina guldstjärnor, men jag väljer att dela ut en guldstjärna till Tommy Ticka i den insatsen. Jag åkte tätt, hem med...
Ja, det är bra.
2 stycken. Det får
en generös allmän idag.
Jag tycker det är en jäkla cool kille i sättet han spelar. Sen fick jag upp en sån här lookalike under matchen. Han ser ut som Dolph Lundgren lite. Som alla googlar på Tommy Ticka, Dolph Lundgren. Där har vi... vilken kille alltså. Och sen sätter liksom, han är ju så jävla tuff. Första matchen får ju Ticka världens highstick upp i ansiktet där när Oskarshamn räddas lite. Det händer ingenting. Han ligger inte ner och gråter. Han åker till båset. Vad händer? Man syr ihop ansiktet och så fortsätter han spela med det där. Det är sånt fighting face att jag sa det, vi borde ha någon som omslag på det här kvalspelet. Det skriker tuffhet om Ticka.
Men är det inte lite så här att det är det här som också slutspel uppåt neråt handlar om, att det är karaktärer vi har funderat över, tvivlat på, ifrågasatt, som plötsligt har en annan typ av spel och kanske ett mindset och ett mod som gör att man sticker ut, och det är det som gör dem så älskvärda.
Okej, så 1-1 efter matcherna i Jönköping. Nu vänder cirkusen ner till, eller upp, jag kommer faktiskt inte ihåg vilka breddgrader de ligger på just nu, men det där har Fredrik 100% koll på. Är det 50-50 ungefär, Oskarshamn, Jönköping? Vägen är alltid längre till Oskarshamn när man kommer uppifrån i alla fall.
Ja, jag var rädd att du skulle fråga, men jag skulle säga att det är hyfsat västerut egentligen bara. Det är en halvknölig väg, lite vacker framåt våren när man kommer ner mot Jönköping från Oskarshamns hållet. Och det är vackert att komma in i Oskarshamn för den delen. Men ja, så vi nöjer oss med de geografiska spekulationerna där. Men ja, i den där matchserien får mig också fundera lite. Nu jobbar inte jag med den, men den här utsattheten som finns hos tränarna, hos lagen, hur man förhåller sig lite grann till det som har varit, hur mycket man vågar förändra för att rädda det som komma skall. Hur mår de? Jag tänker, Almen, du är runt det där. Vad ser du?
Jag satt och tänkte mycket på Filander. Jag skulle vilja ta mig in i hans hjärna. Jag vet inte vad han tänker, men uppträder de verkligen som han vill eller som högre makter vill, genom att man vill förändra? Man vill göra förändringar när man har släppt in så mycket mål och haft en så pass svag defensiv. Det kände jag och tänkte på igår. Är det verkligen Filanders spel det här? Man hittar mitten 2-3 gånger, men det är inte på samma sätt. Man ställer inte om på samma sätt att få de här sylvassa omställningsspelen man har spelat på. Och där tänker jag är Vad tänker Filander det här? Vad tänker du, Fredrik, som har tränat länge? Att göra en sån förändring så sent på säsongen?
Det finns något obehagligt över det, för att du känner som tränare att du inte har den fulla kontrollen. Och någonstans tror jag att det är många tränare är vi som går runt i vår egen lilla värld med en övertygelse om så här är sättet att spela på, leda på, agera på, coacha på. Och när du knuffas av omständigheter i en annan riktning, så jag har varit med om det själv, inte i ett sånt här prekärt läge, men när du känner att du har kört fast och du kanske lyssnar på ledande spelare, vill ha, så här ska vi vända spelet, vi borde göra så här i ett powerplay. Så du vill, hjärtat vill att jag ska tro på det, men hjärnan säger mig någonstans att det kan inte funka. Och det är en olustig situation, för så, jag såg ett helt annorlunda, jag tyckte det var frapperande tydligt i match 1. Oj, det här har jag inte sett av dem på en hel säsong. Och frågan är, de där högre makterna, det är klart att med tanke på Oskarshamns säsong och hur stökigt det har varit och att det kommer vara ett skifte, Fröberg ska iväg, Alsenfelt ska in, är man med och tycker redan, Filander assisterande tränare, var ligger kraften och vem kör
i? Jag tror Martin Filander, det pågår en inre konflikt där inne i hjärnan, här, du tänker på, vad tänker hjärtat, hjärnan utifrån hur mycket påverkar. Jag såg Oskar Alsenfelt, han är redan där och är med och påverkar, och det tycker jag är sunt i och med att han kommer in och ska vara med, men det är nog mycket som pågår där. Och ja, men du, vilken spännande match vi har framför oss i just den duellen.
Och den faktorn där, bara efter många år i Oskarshamn, så vet jag, jag har skämtsamt sagt genom åren att många poäng som Oskarshamn har plockat hem har kommit av det faktum att nu har inte HV71 så vansinnigt långt dit, men det är en knölig hall att vara i. Publiken är nära. Ja. De här fansen runt Oskarshamn som är älskvärda på många sätt, men är som blodiglar mot domare, mot båset. Det kräver sin professionella hockeyspelare för att inte ryckas med i något slags...
Tror du man har fått höra din jävla pizzabagare där några gånger? Oh.
Och då ska jag ändå säga att är det något de är stolt över i Oskarshamn, så är det sina fina pizzerier. Så att jag, någonstans kärlek för
att jag tar det.
Förstår att du har fått
jag
höra
det. Jag tar det.
Onekligen en väldigt spännande avslutning på den matchserien. Och ikväll som sagt så har vi ytterligare ett par matcher som sätter igång. Det känns som att slutspelspulsen förhöjs lite ytterligare när matchserien Djurgården Björklöven drar igång. Det är full bevakning på TV4 Play på den. Fredrik, du är, kommer att bevaka den nära och jobba med den intensivt här nu. Förväntningarna på den här matchserien med tanke på hur det såg ut här om året är ju enorma. Hur ser dina förväntningar ut på Djurgården Löven?
Enda risken är att vi har i åtanke förra säsongens semifinalserie mellan de här två lagen, som var brutal, den var energifylld, den var häftig, den var underhållande, den var högkvalitativ på alla sätt, som Djurgården då gick vinnande ur. Vi ska ha i åtanke att det är två lag som har haft en ganska tuff säsong. Djurgården hade en trög start och har sen vuxit, även om det har planat ut på slutet. Björklöven började fint och sen haft några månader, ska jag säga, av lite problem. Däremot finns kapaciteten, och det vi vet är att ett av de här två lagen kommer stämplas som misslyckade, eftersom man inte tar sig vidare till en semifinal. Och den faktorn spelar in och kommer vara betydelsefull. Men jag har, bara för att hoppa förbi den och säga vad slutar det med, alltså vad vi har spekulerat kring, så för mig är Marcus Krygers värde så enormt för Djurgården. Så det är en nyckelfråga huruvida han är disponibel och hyfsat hel och fräsch. Det kommer ha ett stort värde. Kan Björklöven piska igång sina offensiva spetsar? Det är ett lurigt gäng. Jag förstår att AIK gör ju ett val att gå förbi dem och istället välja Mora. Så att det finns en respekt för dem, och det gör att jag längtar till Hovet 19.00 ikväll.
Fredrik, Linus Eriksson i Djurgården, vad ser du när du ser honom?
Nej, först ska jag säga att det Djurgården har gjort under det här året och även förra säsongen då, såklart, titta på antalet unga spelare som har studsat i Djurgården, fått chansen, tagit chansen, för det är det jag tycker att de gör. Linus Eriksson är en sån spelare som gör mig min tro på hockey stärks. Kärleken till att se den här smartnessen, hans sätt att röra sig på isen. Jag tycker att han tillsammans med de övriga unga spelarna, om jag liksom tar det stort, har gjort väldigt mycket bra saker för sitt Djurgården. Du kan väl Linus på ett djupare
plan? Jag har jobbat lite med Linus i landslaget. Ja, och det är en topptalang i landet och ligger väl längst fram i den ålderskullen, är i fruktansvärt bra fysisk form. På Bosön så står han ut på de testerna. På isen står han ut. Och jag tog ut lite siffror på honom. Nu är det ganska länge sedan när jag tittar lite på Djurgården. Man kan ta ut, tycker det är spännande, hur många slotshots har man. Var ligger man i expected goals i en kontext till alla andra. Och det såg ju, han ser ut som en toppspelare. Och då är han fortfarande J18-spelare, gallerspelare. Och där bakom har man Frundell, Eklund. Och det du var inne på, det är ju någonting med sättet Djurgården får fram alla de här. Och det sker år efter år efter år. Och jag vet att om 1-2 år så kommer det, nu vill jag inte nämna de namnen för att lägga någon jättepress på just dem. Men jag hör att det kommer några ruggigt, ruggigt bra. Så det man gör i Djurgården, det är extremt imponerande faktiskt över deras verksamhet. Sen blir de brandskattade genom att Noah Östlund, Växjö, Lekkerimäki. Ja. Men ja.
En faktor som jag tror hjälper de här unga spelarna är ju de äldre. Alltså det där blir givande och tagande. Marcus Kryger sa i någon intervju när vi hade honom i studion när han var skadad att han stimuleras ju. Tänk dig själv när du kommer upp till åren. Det kommer upp någon som är 16, 17, 18 år som älskar hockey, som är kvar längst på isen, som vill tävla in en mot en situation, som vill utmana dig på alla tänkbara sätt. Och det kittlar lite grann. Det är som att ha en lillebrorsa som man släpar runt någonstans. Man kan tycka ibland att de är lite plågsamma och jobbiga, men man högaktar dem och man vill ha dem i sin närhet. Och de gör mig bättre. Och så är det faktiskt för Djurgården.
Tror du att vi kommer kunna få se liksom, genombrott lik det som Lekkerimäki, Östlund och Ögren ändå stod för i slutet av förra säsongen?
Ja, men, ja, det är det jag är spänd på att se. Jag tycker inte att jag är beredd att säga, för de var mer färdiga då. För mig är det åtminstone det nyare namn och profiler, men har gjort dem mycket och jag försöker titta lite extra på dem. Och det är därför ett slutspel också är, det är ju tillfälle att sålla lite grann. Vem är skön en höstkväll i oktober i en trött match? Vem vill ha de stora matcherna? Vem vill sticka ut och göra skillnad där? Så att det är med en stor nyfikenhet jag följer de här.
Och det är en stor nyfikenhet som vi tar oss an den matchserien. 18.30 TV4 Play. Det är det dubbla studios, alltså Luleå, Örebro och Djurgården mot Björklöven. Dessutom Södertälje, Karlskoga och Västervik mot Östersund. Kvalet för att hänga kvar i Hockeyallsvenskan rullar också vidare. Så fyra stycken superheta hockeymatcher på TV4 Play ikväll. Det ser vi mycket fram emot. Almen, Fredrik, stort tack för att ni var med idag. Hoppas på ett snart återseende. Som sagt, ni följer all ishockey på TV4 Play under hela slutspelet och kvalet. Vi är tillbaka igen imorgon. Tack för idag!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.